välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 207. Idag kommer vi att dra en hot take från Alvin Svensson, och den kan man väl säga är lite grann riktad mot bänkvärmaren Nick Rajačić. Det är ju så här att Nick är ju absolut huvudsakligen ansvarig för att hålla The Curse välkammad och välmatad och se till att The Curse har rena kläder och liksom en snygg fadefrilla och sådär. Men även vi andra och alla andra som har någon förutsägelse eller säger någonting eller tycker någonting om till exempel NBA har en jävla massa fel. Till exempel, om jag hade sagt att Anthony Davis, Kawhi Leonard och Paul George, som det ser ut just nu då med 3 eller 4 omgångar kvar beroende på vilket lag vi pratar om, skulle spela 214 matcher tillsammans. 74, 68 och 72 matcher. Alla tre är alltså då helt och hållet med om att kunna få utmärkelser och bli uttagna i All-NBA-teams. Det hade jag fått högt odds på om man tagit med alla tre. Jag kommer inte ihåg hur många matcher LeBron har spelat. Men att de fyra tillsammans skulle ligga någonstans i härden av 280 matcher för den här säsongen, det tror jag hade gett ett enormt odds. Ett odds till som hade varit kul att spela på, det är Kyrie Irving. Han har varit skötsam som en nunna. Vad hade vi fått för odds på det? Det är för övrigt väldigt roligt att Kyrie är skötsam som en nunna, för nu ser man ju hur otroligt bra han är och vad roligt det är att se honom spela basket istället för att läsa om honom, ställa till det för sig och många andra helt enkelt. Vi kan också konstatera att den som uppfann play-in har uppfunnit, som Johansson uttrycker, kanske det bästa som hänt sen trepoängslinjen. Det är ju nämligen så att med de här 3 eller 4 omgångarna kvar så har 20 lag någonting kvar att spela för med 3 eller 4 omgångar kvar. Högt odds på det med, det brukar inte vara så. Kanske det högsta oddset överhuvudtaget, Malachi Flynn, 50 poäng. Och om jag inte helt missminner mig så efter hans 50 poängs match så följde han upp det med 2, 3 respektive 0. Vad hade man fått för odds på att Sacramento skulle vinna lika många matcher som i fjol? Ja, det skiljer kanske en match, men i princip lika många matcher som i fjol. Och rasa från 3,3 i West till att förmodligen nu hamna i play-in. Vad hade man fått för odds på häromveckan på att spela på att Bucks skulle förlora i följd mot Washington, Memphis och Toronto? Hur mycket hade du gett mig odds, Johansson, om jag typ i juli hade sagt att Greg Popovich kommer att spela Jeremy Sohan som point guard åt Wembanyama? Ja, ni fattar. Det händer grejer i NBA som är lindrigt sagt obegripliga och som inte är sådär fantastiskt lätt att förutsäga. Men det ska bli kul att höra den där hot-taken lite senare, Nick, och höra dig försvara dig mot Alvins knivhugg i ryggen. Alltså, det är ju 3 år gammalt sår han river upp. Hur är det med dig?
Jättebra, taggad för att spela in. Av någon anledning känns som att det var länge sedan vi spelade in. Jag vet inte varför, jag har bara den känslan.
Men det är det ju inte.
Alltså, nej, det är det verkligen inte.
Spelade vi inte dessutom in en dag sent förra veckan, men vi säger helt fel.
Jag vet, det är jättekonstigt. Men jag var utzonad hela avsnittet förra veckan, det är därför. Jag skojar. nej, men vi kör.
Det känns som det är 2 veckor sedan för dig. Johansson, ja, hur är det med dig? Ja.
Det är riktigt bra. Jag har haft en riktigt rolig baskethelg. Där först fick träffa några gamla kamrater i gamla Täbys pojkar 81. Det var 25 år sedan vi spelade junior-SM-final ihop. Så det var kul att få gå igenom lite gamla minnen. Och sen när mitt lilla grabblag fick vara matchens lag på Uppsala Baskets match. Det var en fantastisk upplevelse, och stort tack till Uppsala Basket för att de tog hand om mina grabbar så. De fick spela i halvtid, springa ut med spelarna, autografer, kort. Det är sånt som gör att man föder ett intresse. Så att det har varit en riktigt rolig baskethelg faktiskt som jag kommer från.
Skölden mutar sig själv. Ett avsnitt kan inte börja innan skölden mutar sig själv.
Alltså, det är... Vi fick faktiskt en hot take från Mats Rubart, fotbollshjälten Mats Rubart, att Johansson behöver ny mick, men jag behöver nog det också, för den mutar fan sig själv just nu.
Precis, man kommer tillbaka ett avsnitt och så direkt får man att Mats Rubart skickar ett meddelande om att jag låter jag bättre nu.
Ja, jag tror faktiskt att du låter bättre nu. Vi hoppas det. Hur som helst, med 3 eller 4 omgångar kvar så har vi tänkt att vi ska ägna oss åt att dela ut bänken awards i NBA. Alltså det vill säga då Most Valuable Player, Rookie of the Year, Coach of the Year, Most Improved Player, Vad har vi mer? Vilka har jag glömt? Jag har glömt två stycken. För vi kommer att hoppa över en och annan. Six Man of the Year och Defensive Player of the Year. Nick, ska du börja med någon av de två vi har tilldelat dig?
Vi kan väl börja med MVP. Jag skulle vilja säga att det här racet har kommit ner till två spelare. Jag har mycket respekt för vad Shai Gilgeous-Alexander har gjort i år, och jag är mycket större fan av Shai Gilgeous-Alexander än vad du är, Sjöström, bland annat.
Du alltså, är en liten jag vill bara ha till protokollet. Jag fattar hur bra Shai är, men som sagt, jag har kommit snett på det med Oklahoma. Jag gillar inte riktigt dem, jag vet inte varför, men jag vet hur bra Shai är. Det är ingen tvekan.
Yes, Joel Embiid var riktigt bra i början av året, sen missade en massa matcher. Det är några som försöker smyga in Jason Tatum och Giannis i MVP-diskussionen. Det kommer inte ske. Det står mellan Nikola Jokic och Luka Doncic. Och då är frågan, alltså...
Luka Doncic eller Nikola Jokic?
Vad var det du sa?
Luka Doncic.
Och Nikola Jokic.
Okej, okay. Ja, sorry. Fortsätt.
Ja, eller sa jag något annat?
Ja, du sa det står mellan Shai och Luka Doncic, så det är förvånande.
Ja, förlåt. Okej, nu fattar jag. Förlåt. Det står mellan Nikola Jokic och Luka Doncic.
Ska du zooma in det här avsnittet nu?
Ja, precis. Och där är ju som ett presidentval, liksom. Alltså, där sista pushen, slutspurten, handlar om att kampanja. Det handlar om att avsluta säsongen på rätt sätt. Kanske... ha en sån match som Russell Westbrook hade 2017 när han vann MVP. Ni minns, det var ju lite 50-50 mellan han, eller 33-33 mellan han Harden och Kawhi. Och sen hade han den här matchen i Denver där han satte trean från typ 10 meters avstånd i sista sekunden. Och det var typ spiken i kistan. Jag tror att en sån match, brutal match, både från Jokic eller Doncic, skulle kunna faktiskt avgöra hela det här racet. Men i min värld så står det mellan Luka Doncic och Nikola Jokic. Och i min värld så går priset till Nikola Jokic. Av den enkla anledningen att Denver är bäst och han är bäst. Liksom. Och han är mest värdefull för sitt lag. Det är bara så det är. Liksom. När han är inne på plan så är laget en ostabbar maskineri. Luka Doncic tycker jag ändå gör sitt livs bästa säsong. Och har siffror framförallt att bli MVP. Hans... stats från tre har gått upp. Väldigt lovande, imponerande. Och det känns också som att han är mer bekväm med att inte ha bollen i händerna hela tiden. Det plus givetvis. Skulle kanske vilja se honom spela lite bättre försvar. Nu ser jag folk på Twitter skriva men det finns en massa statistik som ser att Luka Doncic i försvar är faktiskt underskattad. Bara håll käft. Okej, han behöver spela mycket bättre försvar, och han behöver sluta bitcha hela tiden på domarna när det går dåligt. Alltså, Luka Doncic måste vara den bästa lagkamraten du kan ha i hela världen när det går bra. Alltså, då ler han liksom, allt är roligt. Han gör sina shrugs liksom. Men när det börjar gå dåligt, då jävlar. Han klagar på Jason Kidd, han klagar på lagkamraterna, coacher på han klagar på motståndarna, han klagar på domarna. Han är otrolig, jag förstår att folk röstar på Luka Doncic. Men jag ger min röst till Nikola Jokic, och där är tummen race. Jag ser ingen annan vara med i den här diskussionen.
Vad säger du, Johansson? Jag ser nog ändå faktiskt att Shai är med i racet.
Ja, jag ser nog att Shai är med i racet, men jag tror att det var lite mer kanske förut så. Alltså, jag tror fortfarande att jag är också egentligen Nikola som MVP, och jag tror att det handlar i grunden om hans påverkan, för de är, och det är ju också lite grann hur de är byggda förstås, men alltså Denver är fantastiska med Nikola på banan, och de är helt horribla utan honom. Så att det är ju, jag tycker att det är ett, jag tycker Giannis har fallit tillbaka på den där, Bucks har varit tveksamma på slutet. Giannis var en legit MVP-kandidat innan de typ vunnit 50-50 sen Doc kom. Men just nu så har jag det. Just nu är Lucas framfart, Dallas framfart är det som kan utmana. Men jag har fortfarande Jokic som nummer ett.
Det har jag också. Vi kan väl säga det att allting tyder ju på också att det kommer att bli Jokic. Tim Bontemps, som ju bland annat skriver åt ESPN och är med i podden The Hoop Collective som leds av Brian Windhorst, han gör ju varje år den här så kallade stråpollen där han frågar alltså 100 personer som är typ röstberättigade eller har varit eller kan tänkas bli det om hur de skulle rösta. Det gör han 3 gånger om året, och för ungefär en vecka sedan publicerade han då den sista stråpollen, och då var Jokic överlägsen med, av 100 tillfrågade så röstade 85 Jokic som etta. Shai Gilgeous-Alexander var tvåa, sen har Shai missat en och annan match på grund av någon lårskada, så han kanske faller tillbaka lite, för samtidigt så har ju Luka och Dallas har ju gått som tåget på sistone. Luka är trea i den här stråpollen, Giannis Antetokounmpo är fyra och Jason Tatum är femma. Det intressanta tycker jag det är att både Giannis och Tatum får faktiskt 2 röster på första plats, båda 2. Luka får bara 1. Jag har svårt att förstå hur man kan rösta varken Giannis eller Jason Tatum som etta i det här sammanhanget. Alltså de andra tycker jag det finns ett argument för att liksom föra en diskussion. Jag tycker inte det är något konstigt om någon vill rösta på Shai, eller tycker inte det är speciellt konstigt om någon som vill rösta på Luka heller. Jag håller absolut inte med, men det är 2 skilda saker. Däremot att rösta på Tatum och Giannis, det fattar jag faktiskt inte. Måste erkänna. Johansson, ska du ta någon av dina 2?
Ja, vi kan väl... jag kan ta den mest uppenbara av dem. Mm. rent så. Och den är ju kopplad till mig då. Rookie of the year. Alltså, vi hade ju en söt liten diskussion om Chet versus Wemby någon gång. Kanske i november, typ. Och sen dess, någonstans... så har ju Wemby tagit över det här och sprungit iväg med det här priset hela vägen. Det han gjort i år när han snittar 21-10 med 4 assist och 3,5 blockar är enormt. Och jag har varit faktiskt överraskad över vilken nivå han ändå håller. Jag trodde han skulle vara bra. Jag trodde inte att jag skulle börja fundera på om han var All-NBA eller inte. Vilket jag nästan tycker att han har spelat som de senaste 2 månaderna. Men som vi diskuterade då så det är inte hela säsongen. Men jag tycker att Wemby är klar som Rookie of the Year. Och om någon annan får det, ursäkta Chet. Jag tror på Chet i framtiden. Han är bra och så vidare, men... är det någon annan som får en Wemby så är det skandal.
Vad säger du, Nick? Du som, om jag inte helt missminner mig, hypade Wemby lite grann inför säsongen i början av den.
Det där var bra. Jag gillar det där. Nej, men jag har sagt det, alltså... som alltid ser, alla har varit på Wemby-tåget. Det finns bokstavligt talat... alltså det finns ju några som efter den matchen i Summer League i somras... aha! Titta där, vad var det vi sa? Han kommer inte klara sig NBA, whatever, skitsnack. Alla såg ju direkt att han har förutsättningar att bli typ en av de bästa någonsin. Och jag tycker bara att han följer den trajectory. Han lever upp till de förväntningarna jag hade. I och med att han redan är så liksom solid som proffs, som människa liksom. Verkar vara väldigt mogen. Och med hans alltså fysiska attribut och så vidare. Det är ingen snack om saken. Han hade årets rookie och... shoutout till Chet Holmgren liksom. Och shoutout även till Brandon Miller som har spelat bättre nu på slutet. Men det finns ingen snack om saken här. Det är Wemby, det är hans rookieår, det är hans liga. NBA kommer att bygga sin produkt kring honom så som man har gjort runt LeBron typ senaste 20 åren. Då kommer det 10-15 bygger man kring Wemby.
Och vi ska säga att Nike har gjort ett jävla bra start också med sin nya logga som jag tycker är rätt fet.
Fy fan vad snygg den är. Och liksom och
så, att de tajmade obvious. Marketing med Eclipse. Att de liksom
tajmade den.
Ja, jag tycker det är klass. Alltså det visar klass tycker jag.
Det enda jag har att tillägga om det här är ju att liksom i någon mening kan man ju möjligen tycka lite synd om Chet Holmgren. Han kommer alltså in i Oklahoma och snittar 17-8, 2,5 assist, skjuter 53% från golvet, 37 från 3 och snittar, kommer inte ihåg, men 2,4 blockar, men är chanslös på Rookie of the Year. Det är ändå ganska tufft faktiskt, måste man säga, att prestera den säsongen och liksom känna att det är nog faktiskt ingen som kommer att rösta på mig. utan de kommer att rösta på Wemby. Det är ju bara så. Det är svårt att föreställa sig. Alltså, jag vet att namnet kom ut, men jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var ju något år, en enda person som röstade på Allen Iverson istället för Shaquille O'Neal.
2000.
Precis. Och det är ju någonting som den personen, alltså han får ju shade för det här 24 år senare och kommer att få shade för det så länge som liksom det börjar diskuteras MVP och MVP-omröstningar och motsvarande, så kommer man att säga liksom, vad gjorde du? Och det fattar ju alla som skulle få för sig att rösta på Chet, att de kommer att råka ut för exakt samma sak. Så jag tror kanske att man undviker att göra sig så löjlig. För det är faktiskt det man gör i det här sammanhanget. Oberoende av att Chet har haft en fantastisk säsong, och det har Oklahoma Thunder också förstås haft. Alltså det är... Till och med jag lyckas ju säga Oklahoma Thunder nu för tiden och inte Tanker, som jag gjort i flera års tid. Nåväl... Jag har ju fått på min lott att ta då Six Man of the Year. Och jag måste säga att jag tar Naz Reid i Minnesota Timberwolves. Han har ju för det första varit otrolig. Alltså det har ju varit en lite lustig situation i Minnesota, där man i princip har lagt 100 miljoner av sin lön, så att säga, av de pengar man kan lägga, har man lagt på tre centrar. Rudy Gobert, Cat, Carl Anthony Towns alltså, och Naz Reid. Och det är ju märkligt då att Nas får det utrymme han får som center. Och sen har han ju då nu, när han har tagit över så att säga startingrollen när Kat är skadad, har han ju varit otroligt bra. Han sänkte ju Lakers om kvällen till exempel. Och han är ju en väldigt liksom gedigen spelare. Han har varit bra länge och han liksom löser ju det här. Dels att vara six man och se till att de kan spela sina stora lineups. Och... att han faktiskt kan fylla i som starter när egentligen han är ju inte samma liksom, han fixar ju inte Rudy Gobert-rollen lika bra som han fixar Carl Anthony Towns-rollen, för det är ju ändå hans offensiv som är hans liksom primära grej så, men han är inte dålig försvar, han är helt okej. Hans siffror överträffar säkert av flera, det finns ju andra liksom vettiga kandidater. Jag tror att många kommer att rösta på Malik Monk i Sacramento, men han är skadad nu och liksom tappar ju lite grann möjligheten att göra en push, men jag tror att många kommer att rösta på honom ändå. Vem har du, Nick?
Ja, det är Malik Monk.
Mm.
Nu är han tyvärr skadad och så, men jag bara känner att han passar in i den traditionella beskrivningen av vad en spelare från bänken. Han är ju liksom en Lou Williams, han är ju en Jamal Crawford. Han är ju en Aaron McKee. Nej, det är han inte, ska jag bara. Aaron McKee var typ sådär defensiv bulldozer. Nej, men...
han brukade väl dessutom starta det året de gick till final, om jag inte helt missminner mig. Sixers. Jaha,
gjorde han det?
Jag tror
gjorde
det.
Okej. Okay. Ja, men i alla fall, Malik Monk, ni vet sedan tidigare att jag är ett fan. Jag tycker att han har mognat. Jag tycker att han är redo att starta för något lag. Jag hörde det i flera poddar att han känns som perfekt spelare för Orlando Magic. Jag håller helt med. Hoppas han hamnar i en sån situation. Han är nice, han är min six man of the year.
Johansson, eller får jag bara säga en sak om Malik Monk? Alltså, det är ju ur det perspektivet, eftersom jag nämnde Sacramento Kings i introt, så är det ju faktiskt hårda bud för Sacramento att de har både Malik Monk och Kevin Herder skadade här och nu. Det är ju ändå liksom, det är två av deras sex bästa spelare och två av dem som ju på något sätt bidrar till att deras offensiva system fungerar när man har Domantas Sabonis som någon slags liksom offensiv hub att springa runt och han sätter screens och dribble handoffs och allt vad det är. Och om du måste ersätta två av dem som då tillsammans med Fox är de som liksom springer runt och ser till att det blir lite fart i Sacramentos anfall, så är det ju såklart tufft att vara av med två av tre, för de har ingen som kan ersätta båda. Alltså Monk hade ju kunnat starta istället för Herder utan att det egentligen varit någon större drop-off för startfemman, om ens någon. Däremot så ja, kommer man ju till en drop-off när man kommer till bänken. Johansson, vem har du?
Först ska vi klargöra att jag tror McKee var sixth man, för de startade med Eric Snow, Iverson, George Lynch, Tyron Hill och Mutombo, tror jag. Jag tror han var sixth man of the year det året till och med.
Okej, okay. Ja, det är jag som minns fel. Men jag vet att han spelade grymt mycket, framförallt i slutspelet.
Ja, nej, men det finns ju såna här, vissa lag som har såna här sydstarters typ. Jag menar, vi Spurs har haft x antal med Michael Finley, Brent Berry. Sen har de satt sig och så Ginobili kom in ungefär motsvarande. Och Och för mig stod det då mellan Monk, det stod mellan Reed och det stod mellan Bobby Portis. Men jag tar nog Monk. Jag har sett ganska mycket Sacramento och jag gillar bara hur han har spelat i år. Jag gillar hur de, liksom, han är med, han avslutar ju matcher. Och jag tycker han har varit enormt värdefull för dem. Och en stor anledning nu, inte bara Hurter utan Monk också, varför de nu håller på att falla tillbaka långt in i play-in. Så att jag har Monk.
Mm, mm. Ja, det är helt okej. Jag tänker inte bråka om det. Jag köper absolut Monk. Jag gillar också honom. Han har varit jättebra i år. Ingen diskussion. Men jag har en liten svaghet för Reed som jag också har... liksom lite grann motsvarande roll. Han är en scorer. Och han gör det. Johansson, ta coach of the year då. Eller förresten, ja. Förlåt. Det är ju Nick som ska ta defensive player of the year om vi ska gå i någon slags ordning.
Ja, jag vet att Rudy Gobert kommer få det. Jag tycker det är felaktigt. Jag tycker att Victor Wembanyama är den bästa försvararen i NBA. Så är det. Lyssna noggrant. Det är jätteviktigt. När det gäller MVP, jag köper det där med att lagets record är en stor del av ekvationen. Fine, jag ser det. Även när man delar ut all NBA-team, okej, jag förstår det. Givetvis kommer spelare från vinnande lag att belönas mer än de som spelar i förlorande lag. Det är inget konstigt, jag förstår det. Det är rimligt. Alla andra utmärkelser, jag vet, nej. Nej, alltså jag köper inte det. Liksom för Rookie of the Year och liksom Most Improved och även Defensive Player of the Year. Vem är bästa försvararen? Vem sätter mest skräck i motståndare? Det är inte Rudy Gobert. Det är faktiskt Victor Wembanyama. Det tog honom lite tid att liksom anpassa sig och inte försöka göra för mycket defensivt. Jag vet att Johansson klagade mycket på det i början av säsongen. Att han försökte göra allt hela tiden, vilket ledde till att han blev gasad exakt direkt efter typ ett par minuter och så vidare. Han har anpassat sig, han har otrolig timing. Folk fruktar honom, undviker honom. Och framförallt så har vi tydliga siffror på att Spurs är typ bland de bättre lagen i NBA defensivt när han är på plan. När han lämnar planen så är de typ sämst. Visst är det något sånt, jag vet inte. Sjöström, du är väl en sån där datanörd med brillor på och som hela tiden gaggar om avancerad statistik. Hur som helst, ja, det måste vara viktigt. Han kommer inte få det, men i min värld så är det ingen snack om saker. Wemby har varit efter 9 år den bästa försvararen i NBA. Punkt slut. Jag säger inte att Spurs är bästa laget i försvar. Jag säger inte Spurs är bra. Jag säger inte något sånt. Jag säger bara att Wemby bör få det, men kommer inte få det.
Får jag bara ställa en fråga sådär? Nu kommer jag inte ihåg exakt, jag har inte kollat liksom den här sekunden, men jag kan göra det för skojs skull. Men alltså, Spurs defensiva record är ju rätt bedrövlig om man säger så. Alltså deras defensiva är för mig typ 23 i NBA. Det är väl det som är... kan man säga att Wemby har den, så att säga, den impacten på ett lag som gör att han förtjänar att få Defensive Player of the Year när de är sist i West och 22 eller 23 eller kanske till och med 24 i defensive rating i NBA?
Ja, den är tuff, men återigen, jag inledde med att säga att man inte ska
styra... Vad säger du, Johansson? Eller förresten, vänta, jag ser Loisan har joinat oss till sist. Jag kan meddela att Kawhi Adis Nimmerstam kommer inte att joina oss. Han är sjukvårdare ikväll igen. Det är tufft att ha två ungar på dagis kan man konstatera, och dessutom en sjuk fru. Hur är det med dig, Loisan?
Det är bra. Kroppen börjar gå tillbaka till sitt normala stadie och inte gå runt och vara ung hela tiden. Men det är alltså, det är härliga med basket och slutspel.
Jag börjar ju kalla dig för Josh Hart. Du har ju Tibbs som coach. Alltså det här med 38-40. Alltså det är ju galet.
Ja. Ja. Så blir det när de har en elite scorer och man ska försöka få ner poängen lite i alla fall.
Gick väl rätt bra. Det var ju ingen som trodde att ni skulle ta en match överhuvudtaget. Så ja.
Nej, vi gav dem en riktig fight och det var riktigt roligt faktiskt. Sen är det klart man vill vinna, och det hade varit roligt om vi hade kunnat ta oss till semifinal. Men jag är ändå stolt över det vi presterade.
Det är så här att vi har börjat prata om utmärkelser, vi har hunnit förbi MVP, vi har hunnit förbi Rookie of the Year för det var inte så mycket att prata om, och så har vi hunnit förbi Sixth Man of the Year, men just nu då så pratar vi om Defensive Player of the Year där Nick argumenterar för Wemby. Du är ju en rätt skaplig försvarare själv, Loisan. Vem har du?
Ja, det är ju det här snacket om bra lag också, att man ska vara i rätt lag. Alltså jag tycker, om man kollar på stats och hur han har spelat, så tycker jag absolut att Wemby, han är den bästa försvararen i år. Men jag tror dock att Rudy Gobert kommer att få den. Minnesota är i toppen, han har spelat bra, och ja, vad mer ska man säga där? Jag antar att Nick tog upp det också. Mm. Om just lagen.
Mm. Mm. Vad säger du, Johansson? Du har ju lite investerat i Wemby också.
Nej, men jag håller med Nick om det här med utvecklingen. Och den främsta utvecklingen som jag har sett, och har sett alldeles för många Spurs-matcher i år, det är just den här förmågan när han byter ut mot en guard eller en forward som i början av säsongen de blåste honom. Alltså, han såg ut som att han stod på stylter. Men det märks ju, de jobbar ju det typ varje uppvärmning. För nu börjar det bli så att nu är det ingen som kan göra det längre. Nu vet han hur han ska liksom styra dem, vända dem och så vidare. Så att, alltså den defensiva impacten som Wemby har. Sen blir jag lite så här, men jag har alltid varit den som har preachat liksom record. Det känns som att jag bara sätter en kniv i ryggen på mig själv om jag inte säger att Gobert, som är den bästa försvararen på det bästa defensiva laget, inte ska få den utifrån deras record och hur långt de har kommit. Men så ja, jag tar Gobert, men med väldigt mycket...
Det sitter långt inne, helt enkelt.
Ja, men alltså verkligen. Alltså det är ju någonstans är det så här, ja, men när jag tittar på Spurs så är det så här, offensivt så är de typ samma med honom av eller på banan. Defensivt där skiljer det enormt. Alltså jag tittar på det rating, offensive rating nu. Motståndarnas offensive rating liksom faller med 7,0 när han kliver på banan. Mm. Jämfört med liksom, alltså det, alltså vi tittar senaste tiden, Spurs har varit helt kassa, men de, alltså de har vunnit typ så här 30% av matcherna, men med Wemby på banan, han har gått plus. Alltså det säger ganska mycket om vilken impact han har. Men Gobert.
Mm. Ah. Alltså problemet tycker jag med Wemby, om man ser det så, om man tittar på det här Defensive Player of the Year, jag köper nog också att Wemby är den bästa, liksom mest impactfulla försvararen nu och har varit det i x antal tid, men han är faktiskt minus 3,4 för säsongen. Sen är de 7 poäng bättre med honom, eller alltså de är 7 poäng bättre med honom på banan än vad de är utan, liksom per 100 possessions. Men han är minus 3,4 per 100 possessions. Och det är ju förstås en sak som egentligen hänger med liksom över hela året. Medan Rudy Gobert då har... Ja, men han är ju på något sätt huvudorsaken ändå bakom att Minnesota har ligans bästa försvar. Och hans on-off är, vill jag minnas, inte lika... Alltså det är inte en lika stor diff. Och det beror ju delvis på att... Ja, men de har ju som sagt, de kan ju spela Cat och Nas Reed, de kan ju till och med fuska lite grann med Kyle Anderson. Wemby har inte så många bakom sig liksom. Och ge Zach Collins 2 år till för 34 miljoner var kanske inte den bästa idén San Antonio Spurs har haft på 2000-talet. Goberts on-off är plus 5,5 och de är plus 9 med honom på golvet. Så de är alltså 5 poäng sämre med honom på bänken än 5,5 poäng sämre med honom på bänken än vad de är. Trots att de då har Nas Reed och Cat och Kyle Anderson som teoretiska liksom ersättare, eller vad man nu ska kalla det för. Så jag köper 100% det ni säger om Wemby, men jag tycker kanske att liksom, man får inte glömma bort hans första 2-3 månader då han till exempel, folk kom förbi honom på ett sätt som de inte gör nu. Då hade han inte 9 blockar i ena matchen, 7 nästa och 6 i den tredje liksom, som han har nu, men om awarden var vem som är bäst just nu, ja, men då skulle ju Wemby ha ett otroligt starkt case. Skulle jag påstå. Då undrar jag om det inte är så som sagt att han då tror jag nog att ganska många skulle tycka att det kändes bra att rösta på honom. Nu då Johansson, coach of the year.
Ja, jag tycker egentligen att det har stått mellan två personer och det är ju två lag som är i toppen av West. Det har stått mellan Minnesotas Chris Finch och OKC's Mark Daigneault. Och jag tycker väl att det är Mark Daigneault, hur man säger det, som tar det. Jag tycker ändå hoppet de har gjort i år. Jag förstår att de har fått Chet, men jag tycker ändå hoppet de har gjort från att vara play-in till att vara toppen. De hade nog kunnat utmana ännu mer om de inte, det känns som att de har vilat lite Shea och lite Jalen Williams lite sådär nu i slutet och kanske inte gått för det helt, men de gick från play-in till att leda Western Conference en lång stund och har sett riktigt, riktigt, riktigt bra ut. Så att han för mig är det var en större överraskning än vad jag tycker att Minnesota var en överraskning, för Minnesota visade ändå någonting i slutspelet förra året, så att han får min röst.
Mm. Håller du med om det, Loisan? Eller vill du se Steve Kerr igen?
Ja. Nej. Inte än på tag. Jag har faktiskt samma som Johansson. Han får också min röst. Och det är väl det som han precis sa. Alltså de har ju blivit topplag i West och spelat bra och fått ihop det. Och det är också kul eftersom att det är ett ungt lag. Så det är... Nej, för mig är det honom.
Nick, vem har du? Nick tycks vara utzonad, så då kan jag säga så länge så får Nick helt enkelt återkomma när han är mindre utzonad. Har du lånat min mix som hastighets, Nick, eller vad har hänt? Jag har också den, Joa. För dels har de ju då gjort ett hopp från 40-42 förra säsongen och play-in till nu då, så kommer de väl förmodligen att komma två eller tre i West och de kommer att vinna förmodligen typ 55 matcher. Det är ett ganska rejält hopp. Och då är det också så att deras startfemma består av Shea 25, Jalen Williams 22, Chet Holmgren 21, Lou Dort 24 och Josh Giddey 21. Och den som har startat sen då, förutom de flest matcher, Cason Wallace som är 20, han har startat 12 matcher. Så här får man nog faktiskt säga att den jo har en hel del cred i det här. Ett, att då spela smart med dem på något sätt, eller vad man nu ska kalla det för, plus då dessutom att sätta dem i en god situation och se till att de utvecklas som spelare.
Jag är tillbaka, jag är ledsen. Min coach of the year är third row Joe.
Third row, tror jag det börjar bli åskådare faktiskt, men second row är ju liksom den här. Det är ju där så att säga de inte fullt lika viktiga assisterande coacherna sitter.
Ja, donuts, hämtarna och shooting coaches och åttonde assisterande. Nej, men jag tittade lite faktiskt på Allsvenskan i fotboll. Och jag hörde den här Alexander Axén, tror jag att han heter. Han är en expert och han sa så här, ja men... Rydström heter coachen i Malmö. Alltså jag började hänga med i det där med Allsvenskan. Och då sa han...
Det här är oroväckande, Nick.
Ja, jag vet. Men jag följer lite Älvsborg. Jag låtsas vara en Älvsborg-supporter nu, så jag måste vara lite påläst i alla fall. Men hur som helst, han sa
partisk.
Typ,
ja men
Malmö... partisk, exakt.
Oseriös.
Det är oseriöst det här.
Det där laget...
massa namn.
Det där laget, sa han, det där laget Malmö är så pass bra typ min mamma hade kunnat coacha. Och liksom det är sådana där situationer vi inser att, mannen, du vet inte vad du snackar om. Ibland är det svårare att coacha ett talangfullt lag än ett sämre lag. För att när du har överlägset mycket med talang, då måste du också se till att alla mår bra, alla trivs i laget och alla presterar. Och jag tycker faktiskt att Boston, även fast jag har mina frågetecken, även fast jag inte har dem som främsta titelkandidat, vilket många andra har, så är det inget snack om saken att han har fått ihop det där nya gänget jävligt bra. Och Boston är ju bara konsekventa. Vi har haft en ankvarande lag. Ni minns liksom när Lakers typ under sin three-peats andra och tredje året, de coastade typ fram till slutspelet. Vi vet att Miami med LeBron där ett år när de vann, så vann de typ 55 grundseriematcher. Jag tror det är väldigt lätt när du överlägsen talang att du liksom inte gasar hela vägen och på så sätt är du, det leder till att du inte är jämn, men Boston är jämn och jag tycker den second row Joe har fått mycket skit och när han gör bra saker ska han också belönas. Han har inget lätt jobb, han vet att risken att få kicken är stor. Hade han torskat 4 matcher i rad någon gång under säsongen så hade han kickats eller varit i riskzonen, så han är ute bra coach of the year.
Det roliga, Johansson, det roliga är ju att jag lyssnade på en podd med Bill Simmons och Ryan Rizzullo som båda två i Boston, om jag har fattat hela rätt. Simmons är ju i alla fall garanterat det, hårdnackad Celtic-supporter. Han tog ju upp i något avsnitt, varför kan inte Second Row Joe bli coach of the year? Och Rizzullo svarade direkt, varför inte? För att folk har lyssnat på dig i 2 år. Han är ju en av dem som har kritiserat Joe Mazzulla mest av alla. Nu har jag i och för sig slutat med det i år. Det är svårt att kritisera en coach vars lag är 62-16.
Får jag fråga dig nu, Nick? Jag har en fråga till dig.
Yes.
Hur kändes det att titta på tvn på någon som kallas expert och känna, vad fan, den där killen vet ju inte vad han snackar om?
Precis, jo, men det någonstans förstår jag varför den snubben har det jobbet och jag kan faktiskt uppskatta att han säger något sånt. Grejen är bara att han har fel. Alltså han har fel och det han sa skapar diskussioner och till och det hamnar till och med i en basketpodd. Men han har så jävla fel. Vilket är konstigt för han har själv coachat. Men han har aldrig
coachat ett så talangfullt lag som Malmö, det kan jag meddela.
Det kan
han
jag tänka
mig. Han har nämligen tränat Gais och Örebro i Allsvenskan och så har han varit assisterad i Örebro.
Han lät ju bitter av en anledning.
Ja, kanske man kan, så kan man kanske uttrycka saken. Det är inte
jag ser den här Spider-Man-memen där två står och pekar på varandra just nu.
Det är vi två.
Precis, vi får sammanföra er någon dag. Det kan förmodligen bli kul. Men om vi återgår då är vi, om jag inte helt missminner mig, så är vi framme vid den sista awarden vi tänker ha. För vi hoppar över Clutch Player of the Year helt fräckt. Någon kan möjligen få en åsikt om det om ni absolut vill. Men så därmed återstår Most Improved. Och som resident Chicago Bulls-fans sen typ 1969 så skulle jag ju förstås vilja argumentera för Coby White som har tagit ett fantastiskt hopp. Han har i princip dubblat sin poängskörd. Han är effektivare. Chicago Bulls är egentligen inte sämre i år än vad de var i fjol och då spelade deras bäst betalda spelare. Zach LaVine spelade i princip hela säsongen. I år han missat typ 55-60 matcher. Så jag tycker att Coby White har ett jättecase. Men han har dippat lite grann slutet på säsongen. Jag ser att väldigt många är på Tyrese Maxey-båten. Jag är faktiskt inte det, den enkla anledningen att jag tycker att han har fått upp sina siffror. Han har absolut varit svinbra. Men kollar man på, bara för skojs skull, för att se liksom hopp och sådär, så ser man ju att hans egentligen, så att säga, hans ökning i poäng, retur och assist kommer ju till ingen liten del därför att Harden har försvunnit. Han får bollen mera. Och sen så har hans procent gått ner när Embiid har försvunnit och Philadelphia har inte vunnit matcher. Så ja, han har ju ett jävla tufft jobb och liksom var både Embiid och Harden är borta från förra årets lag och han gör sin fjärde säsong. Så det, han har ju också absolut ett case. Men alltså jag är faktiskt lite inne på att most improved är Shai Gilgeous-Alexander.
Stopp. Time out. Jag köper inte det. Vet du varför, Sjöström? Vet du varför? Det är för att vi visste att den här snubben var för jävlig redan förra året. Och jag börjar bli trött på det här. Jag köper inte det där. Lipen från att vara en stjärna till superstjärna är svårast. Vad har hänt med den här utmärkelsen? Lyssna på spelare som fick utmärkelsen på 90-talet. Lyssna. 90, Ronnie Sicali. 91, Scott Skiles. 92, Purvis Ellison. 93, Chris Jackson. 94, Don McLean. 95, Dana Barros. 96, George Mudershan. 97, Isaac Austin. 98, Allen Henderson. 99, Darrell Armstrong. Som 5 år innan det spelade på Cypern och tjänade 13 000 kronor i månaden.
Nu skriker det, du, Nick. Det är nästan så det är rött på mikrofonen.
Det är så att jag vill se vem som har utvecklats mest. Vem tar störst leap? Jag vill inte, alltså varför har vi gjort det till en utmärkelse där, ja, den som gör största hoppet mot att vara superstar. Titta, lyssna på vilka som vann senaste åren. Markkanen, Ja Morant, Julius Randle, Brandon Ingram, Pascal Siakam, Victor Oladipo, Giannis Antetokounmpo. Alla förutom Oladipo visste vi var antingen stjärnor eller på väg att bli stjärnor eller på väg att bli borderline all-star-spelare. Jag gillar inte det.
Visste alltså, vi verkligen det om Markkanen?
Okej, okay, ja, Markkanen. Jag kände Markkanen faktiskt. Den är ganska klockren. Men jag vill att det ska vara någon som tar en leap. Och Kobe White har tagit en leap. Ingen trodde på. Inte en jävel, inte ens du. Inte ens de mest trognaste Chicago Bulls-fansen visste att han hade detta i sig liksom. Så jag vill att vi går tillbaka till att faktiskt ge utmärkelsen till de som har utvecklats mest. Inte de som tar sista stegen mot stardom.
Som sagt, jag tycker att du har ju ett legit case. Däremot så tycker jag just anledningen till det här med Shea är ju liksom inte bara utvecklingen på hans siffror, utan han leder ett lag där han är äldst och där Lou Dort är näst äldst, och de är typ 3 i West som är ett blodbad. Alltså Lakers för Anthony Davis och LeBron James, och kommer inte att komma bättre än max 7 eller 8. Denver regerande mästare är en match före. Sacramento har rasat. Clippers har Kawhi Leonard, James Harden och Paul George. De ligger bakom. Alltså du fattar. Och det här är ju till ingen liten del Shays förmåga att ta taktpinnen i matcher. Och då tycker jag just det här att ja, men de ökar sin vinstandel med 15 matcher. Och det beror förstås på Chet, och det beror förstås på en utveckling även på Jalen Williams. Jalen Williams skulle man ju också kunna ha som en fullt legitim kandidat till Most Improved. Men jag tycker att jag har svårt för att ge Most Improved till folk som gör sin andra säsong i NBA. För de som är bra tar oftast ett steg i sin utveckling under andra säsongen. Inte alla, men de flesta. Men jag köper ju förstås din argument. Vad säger du, Johansson?
Alltså det känns ju nu som att du resonerar mer om MVP. För att Most Improved, om du går från First Team All-NBA förra året. Alltså det är okej om man inte var All-NBA uttaget och du tar någonstans det här okej till, eller bra till riktigt bra, men han var ju All-NBA first team förra året.
Det är sant.
Alltså det är det jag känner mer utifrån, för de resonemang som du säger, det gör ju att han är där uppe i MVP-diskussionen för mig. Alltså i den här, men för jag är nog lite på att man vill ju se, och jag förstår att Maxi har det här med att han får siffror, men alltså jag har sett honom göra typ 52 gånger på Spurs. Alltså killen har gått framåt och jag tycker att han... jag tycker han är värdig. Jag tycker han har gått från att vara vad vi trodde var en borderline all-star i år. Jag tycker fortfarande många kanske inte riktigt hade honom som all-star ens i år. Utan det var ju nästan en hot take som vår vän Robin Ahlberg tog fram. Till att nu är han en... Han är en legit andra spelare på ett championship contender, tycker jag.
Mm.
Så jag har Maxi.
Okej. Okay. Vem har du, Loisa?
Jag tycker att det finns några att välja på, men jag har också valt att ta Maxi just för jag tycker han har verkligen tagit ett stort kliv i år, och han har blivit bättre och visar att han kan spela och har utvecklat sitt spel helt enkelt. Sen är vi också inne på just Kobe White som ni pratade om, och jag tycker också att Sengun i Rockets är med lite i diskussionen också.
Men
faktiskt.
Han faller för att han inte löser 65 matcher, så det är ju förstås, ja. Det spelar ju också roll, för att det, liksom, det inte ens är någon idé att diskutera honom i det perspektivet, men du har ju rätt i att han har tagit ett stort kliv.
Ja, men precis. Så det är den här 65-gränsen som förstör just för honom där. Men jag vill ändå nämna honom, för jag tycker att han har verkligen tagit ett kliv i år. Men för mig så är vinnaren Maxi. Men det finns några där under som är och nosar honom i baken.
Flåsar honom i nacken kanske, man till och med skulle kunna säga. Ja. Det finns en del andra awards som vi kommer att hoppa över. Av det enkla skälet att de är kanske inte lika intressanta, och en del av dem är faktiskt rätt svåra. Om man tittar till exempel på Executive of the Year, vad är det för något? Alltså, oftast är det ju så att det Executive of the Year har gjort är ju någonting som den personen gjorde förra året eller förra året eller förra året, snarare än någonting så att säga där allting kommer på plats är ju, alltså man skulle kunna säga att Sam Presti i Oklahoma är executive of the year, givet liksom deras hopp. Men det här har ju han lagt grunden för genom att vara kapten på Oklahoma Tanker i många goda år. Men vi ska inte plåga er med mer awards. Vi återkommer nästa vecka med lite preview inför slutspelet. För då vet vi ju dessutom lite mer. Just nu är ju standing sån att vi vet ju inte alls hur första playoff-rundan kommer att se ut. Vi vet absolut ingenting om det. Så vi går till SPL-slutspelet. Larsson, ska vi börja med SPL-dam? Du åkte ju ut med Högsbo efter tre matcher mot Norrköping. Som Norrköping då till sist vann med 2-1.
Ja, men precis. Och Norrköping kommer i sin semifinal att få möta Luleå. Ett Luleå som de slog i sista grundspelsmatchen. Vilket gjorde att de kom tvåa och Luleå kom trea. Så Norrköping har hemmaplansfördel och den börjar imorgon onsdag klockan 19.00. Luleå har under dagen gått ut med att Burrows, deras senaste värvning, har brutit foten, som kommer inte vara med i slutspelet. Josefin Westerberg stukade foten första kvartsfinalen mot Mark för en vecka sedan. Hon kommer ju spela definitivt. Men hur det påverkar henne får vi se. Jag har i denna semifinalen Norrköping som favoriter. Jag tror att de kommer ta detta. Just nu känns det som att Luleå är lite tunnare i truppen och att ja, men Norrköping, de har lite mer spets just nu som kan ta hem vinsterna. I andra semifinalen så har vi Södertälje mot Uppsala. Södertälje vann sin kvartsfinal med 2-0 mot Alvik, medan Uppsala fick kämpa mot Östersund. De vann med 2-1. Denna semifinalen kommer Södertälje att vinna. Och jag hoppas att Uppsala kan ta en match, men jag tror det lite beror på vilket spelhumör Tiffany Brown är på. Men jag tippar att Södertälje vinner den. Och den börjar på torsdag.
Det är väl
Uppsala,
inte
Södertälje.
Du är ju inte den enda som tippar Södertälje mot Uppsala, gissar. Däremot så tror jag att det är nog ganska många som tippar Luleå trots allt mot Norrköping. Vad säger du, Nick, du som är expert?
Alltså, det blir Södertälje mot Norrköping. Luleå kommer inte slå Norrköping. Det finns inte på kartan.
Är det så?
It is what it is. Ja. Nej, för fan. Jag såg dem utan Burrows och Westerberg i Kinnhallen. Det där är ju första avleken grotesk basket. Och jag tror att Norrköping har tillräckligt med bollbehandlare för att ta sig igenom det där pressen som Luleå lever på. Jag vet att Norrköping löser. Så Dolphins fans, jag vet att jag brukar vara partisk, men ni kan vara lugna, ni kommer spela final. Men Loisen, jag har lite frågor till dig. Nummer ett, hur känns det att vara ett skott ifrån en av de största skrällarna i svensk basket senaste typ 10-20 åren? För hade ni gått vidare så hade det varit. Och ni hade ju ett gäng öppna lux där. Du missade ju en corner tre, om jag minns rätt. Där i andra halvan av fjärde perioden. Hur känns det att vara bokstavligt talat? För ni hade dem. Alltså, de var ju redo att förlora där i slutet av andra matchen. Men ni kunde inte, precis som de, stoppa bollen i korgen. Det måste kännas för jävligt.
Nej. Ja, den matchen den är jävligt sur. Alltså det ska jag inte sticka under stolen. Den svider. Det kändes som att vi faktiskt hade dem. Men skotten gick inte i slutet och då vinner man inte. Men det hade varit, nu svär det här, men jävligt häftigt. Om vi hade slått dem 2-0.
Jag måste säga en rolig sak, för att Lovisa Jern hade sagt i NT att ja, så är det. Efter första matchen hörde jag deras coach säga "we got them", typ. Har du läst den här artikeln?
Nej.
Nej, hon sa typ men vi fick tändvätska när vi såg hur tjejerna firade och efter första vinsten, och vi hörde coachen säga i telefon till någon bara "we got them". Jag bara tänkte, alltså, återigen, jag älskar när spelare faktiskt säger något sånt. Det är jättekul och det är bra för ligan. Men grejen är att you had them. Det är det som är grejen. Och bara efter match 1 fick vi tändvätska. Nej, alltså,
De hade er, på riktigt. Norrköping har mycket mer talang än ni har, med all respekt för Högsbo, men ni hade dem. Sen att ni inte stoppade in några bollar där mot slutet är en annan sak. Men coachen i Högsbo har rätt när han sa att ni hade dem. Det hade ni. Alltså det var jättenära, det var ju marginaler. Sen också tycker jag att Södertäljes coach skulle nog göra rätt i att kolla hur ni mötte Norrköping. För att, jag vet inte Louise, gjorde ni det här medvetet, men alla de var ju typ helt öppna förutom typ Stella Johnson och Matilda typ. Alltså, du kan berätta lite.
Ja, men jag menar, Ålberg är ju trepoängsskytt. Det är det hon gör. Kan vi ta bort hennes 9 poäng? Ja, då tar vi bort de 9 poängen. Då ska hon inte få skjuta några öppna treor. Stella Johnson, hon kan göra allt ifrån 20 till 35 poäng. Kan vi få henne att ligga på 20 och ner så är det inte en vunnen match, men det är definitivt en nära en vinst. Så det var absolut taktiken, och det märktes också mer under match 2 och 3 att spelare som har spelat mycket under säsongen inte fick lika mycket speltid just för hur vi spelade försvar. Och hur vi valde att ta bort vissa och låta andra skjuta och släppa. För att, alltså det är också lite mind games. Vi märkte ju under match 2 att det var skakigt.
Ja, så de fick ju så stå det, öppna. De fick ju, flera av deras spelare fick ju verkligen, alltså verkligen stå öppna och utan att sätta dem liksom.
Ja, och det är lite så det är basket. Och det sa våran coach också, det är mind games det här. Och det blev det. Men Norrköping är ett väldigt bra lag och de tog det. Så det, men vi gav dem en fight och taktiken den var bra faktiskt.
Ni är inget att skämmas för, så att säga.
Nej.
Tvärtom.
Ja, vi fick basketsverige att lyfta på ögonbrynen.
Helt klart. Helt klart. SPL här då, vi behöver ta oss framåt i programmet nämligen, för vi ska ha hot takes också. Tiden går och väntar inte på någon. Nick, SPL här, vad har vi?
Ja, men det är ju, alltså hittills har jag tippat allting rätt ju. Yay. Ja, alltså vet ni vad, jag har tippat exakt allting rätt i match, förutom att det har blivit 2-1 till Uppsala istället för 2-1 till Östersund. Jag har tippat liksom alla andra resultat rätt. Sen, jag vet att jag har ryktet att vara typ sämst på att tippa, men hej, alltså det var kanske vänder. Hur som helst, Luleå är borta mot Nässjö. Jag sa från början 3-0, det blev 3-0. Sen är det så att Hempel skadade sig. Nässjö var ruskigt nära att ta en av matcherna, men för mig var det ingen snack om saken. Luleå bredare, 3-0. Jag visste också att Jämtland och Norrköping skulle vinna med 3-0. Det är nog inte så att man behöver ha Nostradamus för att förutspå det. Och så har vi den här sista serien där jag faktiskt tippade 3-1 Borås eller Tälje. Så jag tror att Borås kommer att vinna imorgon. Borås blev helt outplayed igår i fjärde perioden. Jag tycker att Tälje visade mycket hjärta. Spelade bra. Och satte tunga avslut när det behövdes. Allt känns som väntat ändå. Jag skulle faktiskt nästan vilja se Södertälje vinna imorgon, bara för att vi ska faktiskt få en game 5 och lite nerv. Vi vet att semifinalerna kommer att bli bra, men vi behöver lite nerv här och nu. Just nu känns allting som väntat. Men Johansson, jag vill höra dina tankar om Jämtland, för att vi vet ju att du är Jämtlands största supporter. Vi vet ju även att du skulle tacka ja till att coacha dem om du fick erbjuda det, även fast du kanske inte skulle erkänna det. Men de gjorde inte en megamatch, den matchen du såg. Men för jag tycker fan, då börjar växa på mig med Jämtland alltså. Då börjar växa på mig. Men ja, vad tycker du?
Nej, men det är ju stora grejen. Vi pratade ju om det här om veckan också. Då sa ju du, alltså den här Soso, alltså när han, för någonstans så var det så här, varje gång Uppsala kom nära i den här matchen så var det ju han som satte en tuff tre eller tuff skott eller så. Och jag tycker egentligen att de har nog med folk att skapa på bakplan för att kunna gå hela vägen. Nu börjar det snarare kanske bli det som är motsatta grejen som liksom, och det är ju det, man kan inte få allt. Men någonstans är det som tidigare varit en grej för Jämtland, att de har varit ganska stora ändå. Alltså de har spelat stort och så. Det är ju någonting som kanske nu börjar bli en liten svaghet. Tamba är bra när han är bra. Sen kan han försvinna i matcher och kan få fallproblem. Och då är frågan hur han hänger med det. För Edvardsson tycker inte jag har sett speciellt bra ut på sista tiden. Han har inte riktigt hängt med i det. Så att, men ja, alltså det var ju som jag pratade med Adnan efter matchen. Ändå med all skit som de någonstans haft under den här säsongen. Med skador, spelare som byts ut, spelare som lämnat och alltihopa. Så kom de ändå tvåa. Alltså, och det är någonting som de ändå har en styrka i. Och jag tror att de absolut kan utmana. Sen, ja, Norrköping är totalt sett ett bättre lag. Men det handlar om att vinna 4 matcher. De kanske inte vinner liksom, de kanske bara vinner 4 av 10. Men samtidigt så är de 4 liksom en del av de 7. Då vinner de ju SM och jag tror att de kan göra det. Men först blir det intressant att se dem mot vinnaren i Södertälje Borås. Det är liksom, det är steg 1.
Onekligen så. Och som sagt, den, när är de spelar nästa match? Det är på fredag, va, Nick? Är det inte så? Borås-Södertälje.
Jag tror det är imorgon till och med.
Ja, men det är riktigt. Det är imorgon. Och sen en eventuell fjärde, eller förlåt, en eventuell femte är på fredag. Det är helt korrekt. Tajt schema för SPL här i slutspelet. Hot takes, Nick. Har vi då?
Yes, vi kan starta med dem på Instagram. Och vi försöker hålla våra svar, säger jag, inom en minut. För att vi ska hinna. Och alla vi andra, alla vi här i podden har ett liv att tänka på. Andra personer som behöver vår uppmärksamhet. Det är därför, allesammans, det är därför. Gabriel Pajani.
Vad är det du har tänkt göra egentligen? Jag nu börjar fiken, alltså,
vad Gabriel Pajani. KD är topp 3 small forward of all time. Vem vill börja? Jag säger ja.
LeBron.
Ja, alltså, räknar man LeBron som small forward så är det ju ganska enkelt att honom etta.
Ja.
LeBron, Larry, KD.
Ja, jo.
Ja, den är inte orimlig i alla fall. Även fast jag gärna skulle vilja tänka lite mer på den, så den är inte orimlig. Är den inte?
Nej.
Loisen?
Nej, jag köper den.
Man under bord. Väst kommer vinna årets NBA och det kommer inte bli Denver. Knicks favoriter från Dallas kommer vinna. Någon som vill skjuta ner den istället för mig?
Nej, de kommer inte vinna.
Alltså det skulle förvåna mig, jag måste erkänna det. Det skulle förvåna mig mycket om Dallas vinner 4 serier faktiskt. Det skulle det. Alltså, det är ju en sak som är lite lustig det här med Dallas. Det är ju faktiskt så att på något sätt när Dallas pratar om det här att de tycker att det är kanon att möta Clippers, så får man ju på något sätt för sig att i de här 2 slutspelsrunderna som Dallas har mött Clippers med Luka Doncic, så känns det ju som att så bra som Luka varit så måste ju Dallas ha vunnit någon av dem. Men det har de inte. De har torskat båda.
Toralf, tack vare Dante Exum blir Mavs en contender i väst. Addis Nimmerstam, om du lyssnar, var spelade Dante Exum förra säsongen? Han spelade i Belgrad, han spelade Euroleague. Jag försöker förklara för dig, Addis, det finns 20 dudes, 15 i alla fall, i Euroleague som kan komma in och göra vettiga minuter. Har någon något annat att säga här?
Alltså, Dante Exum, jag skulle säga, är det verkligen killen vi ska lyfta för att så säga att nu har de tagit nästa steg?
Han är jättenyttig för dem. Jag tycker han är fantastisk typ 8:e spelare. Alltså fantastisk typ.
Precis, 8:e. Det är så. Du la ribban precis lagom där.
Du sa det själv.
Ja, nej, men inget mer att tillägga. I rest my case.
Alltså jag skulle nog säga att Exum som det ser ut just nu är mer än en 8:e spelare. Men det är ju förmodligen bara jag då. Jag skulle nog säga att han kommer tidigare från bänken än 8. Men jag ser inte heller kanske Exum som den avgörande faktorn. Jag tror inte på att Dallas vinner i alla fall.
Kairento Lucas, inte hot take, men ni borde ranka SBL franchises. Allt förutom prestationer ingår. Kairento Lucas, vår broder, vi gör det någon gång framöver. Vi hinner nog inte göra hela den processen idag. Kanske något annat avsnitt. Kanske jag tar det i Nick Sörna. Alfred Torell, om Luka Doncic spelar i Cleveland istället för Donovan så skulle de vinna. Alltså, ja, kan någon annan ta det?
Ja, men, alltså,
vad var det Stefan brukar säga?
Om mormor hade bollar skulle hon vara morfar också.
Exakt.
Ja, men, ja, alltså, Det är väl klart att Luka är bättre än Donovan Mitchell. Det tycker även jag, som ju är en viss Donovan Mitchell-vurmare. Och jag tror nog att Cavs egentligen har lite bättre lag än Dallas runt omkring. Men inte alls övertygad om att de skulle vinna ändå, bara på grund av det. Och jag är inte helt säker på att Darius Garland passar lika bra med Luka Doncic som Kyrie Irving gör.
Serlion, Luka Doncic är överlägsen MVP den här säsongen. Serlion, min broder, eller syster, jag tror det är en broder jag ser där. Christian Sulzer, ja. Vi har redan pratat om det här, så vi kan hoppa över den. Du hörde innan när vi pratade med, om Jokic och så. Louis Vuitton, vår broder, är Jokic topp 10 all time om han blir MVP, finals MVP och guld i OS. Låt oss säga att han vinner OS-guld den här sommaren. Skulle det katapultera honom till topp 10? Nej, men det skulle faktiskt betyda något. Vad säger ni?
Men alltså, om man vinner MVP och finals MVP, för då får man ju faktiskt anta också att den vinner titeln. Då har han 3 MVP, 2 titlar, 2 finals MVP och... Alltså det är svårt att säga. Jag skulle ju säga så här, att jag värderar ju ett OS-guld för Serbien högre i Jokics karriär än vad jag skulle ranka motsvarande för USA. Alltså om USA vinner guld och säger, ja men inte vet jag, Kevin Durant eller vem du nu pratar om liksom vinner OS-guld, så rankar jag ju ett OS-guld där Serbien vinner det högre för den spelaren. Men jag tycker ju att det påverkar ju inte Jokic liksom top 10 all time. Och jag är ju rätt säker på att Jokic, när allting är said and done, så är han topp 10 i NBA.
Vi pratar väl ändå topp 10 NBA. Så ett OS.
Mm.
Ja. Men skulle han vinna finals MVP och de vinner då en titel, vilket man antar då, och en MVP. Ja. Men jag är mer själv den där. Jag tror att han kommer sluta som en topp 10 genom tiderna.
Tim Marklund, det är inget... Loisa, vill du säga något?
Nej, det är spik.
Tim Marklund, ingen hot take, men vad hände med Jared Vanderbilt? Jag kan svara snabbt. Det är en blandning av skador och att Henrik Johansson hade slagit honom i en 3-poängstävling. Vi går till hot takes från Twitter. Brian A. Jag tar Paolo Banchero över Zion Williamson för framtiden. Hälso själv, bättre skit och lite mer på Paolo att ta rätt beslut med bollen i sina händer. Jag ser även en defensiv potentiell i Paolo jag inte tror många ser. Ganska bra hot take, måste jag säga. Någon som vill säga något?
Man får väl ändå säga att man måste se en defensiv potential i Paolo, givet att Orlando faktiskt är ju jävligt bra i försvar. Och Paolo är en av dem som spelar mest minuter. Liksom han är 6-10, han är stor, han är rörlig. Han har ju, liksom, han bidrar ju till det här. Även om det ju då är kanske Jalen Suggs och Jonathan Isaac som är det lagets absolut bästa försvarare. Men Jonathan Isaac spelar ju inte mer än 15 minuter per match. Å andra sidan, de 15 minuterna är sinnessjuka.
Joel Lundmark, ingen hot take, men skulle vara kul om ni alla i bänken rankade era topp 5 favoritspelare i NBA idag. Inte bästa spelare utan era favoriter. Min lista: Zion Williamson, Malik Monk, Aaron Gordon, James Harden, Giannis. Vi hinner inte ranka våra, men vi kan se att Joel är ändå jävligt stökig. Alltså.
Alltså, tar den igen.
Lite random.
Tar den igen.
Vänta nu, vad sa du?
Zion Williamson, hans favorit, alltså favoritspel, inte bäst utan favorit. Zion Williamson, Malik Monk, Aaron Gordon, James Harden och Giannis. Där är ju, alltså, där är ju ett gäng han vill gå ut på krogen med, verkar det som, och inte liksom vinna matcher. Bra gäng om du vill liksom bara spendera massa pengar och hänga på
strippklubbar. Eller vill han avlösa Giannis fru och springa med bebisen i famn när Giannis missar straffkast?
Alltså vilken jävla samling dudes. Alltså, det är ju...
Faktiskt.
Alltså, bara James Harden och Giannis, de hatar ju typ varandra. Börjar inte de tjafsa om det här med no bag och skit? Alltså bara springa, dunka... Oh,
Mats Rubart, AIK-legendaren. Johansson behöver en ny mikrofon. Det har vi redan konstaterat.
Åh, i helvete!
Jakob Östervall, Södertälje vänder serien och slår ut Borås. Nej, säger jag. Kort och gott. Men tack Jakob för ditt bidrag. Skulle Södertälje göra det, då måste alla i Borås avgå för evigt, typ. Jonathan Hubbe, Anthony Davis är tredje bästa Lakers bakom LeGoat och D'Lo. Alltså, D'Lo har varit för jävla bra den här tidiga söndagsmatchen.
Lägg ner Nocco eller Celsius och kaffe och vad det nu är du håller på med för någonting. Nu får du fan skärpa dig. Oaktat att D'Lo har varit helt otrolig. Trade rumor D'Lo, det är en jävligt bra spelare.
Adis Nimmerstam, Tatum är MVP.
Han kallar det.
Oh, för det var fan. Därför han inte var med idag. Han ville bara slänga in den där.
Han ville bara slänga in Tatum i MVP.
Ja, precis. Jag tycker vi ska komma överens om att nästa linje vi köper till honom, det är faktiskt Tatum.
Det måste vara det, definitivt.
Alltså,
definitivt.
Ja, lätt.
Alltså så att han får gå runt och liksom ha på sig den.
Alltså Tatum eller Nikola Vucevic?
Ja.
Busse var genius.
Hade vi ju kul att sätta på honom ett Jordan-linne också, det hade varit kul.
Ja, jo. Onekligen.
Busse var genius, kung Busse som har sammanställt statistik. Den enda som bryr sig i svensk basket om att arkivera statistik och göra något åt saken. Kommer antalet svenska spelare utomlands att minska eller öka nästa säsong? Jag kan säga så här. Vi rör oss i en riktning där allt fler kommer att lämna och det gör de all rätta. No disrespect mot svensk basket. Men jag har sagt att går du inte på RIG och det är typ 15-16 och du kan lira, du har inget annat val än att testa din lycka utomlands.
Jag måste säga en sak. Jag älskar Bosse. Han sköter ju mycket av scoutingen för Jämtland och så. Vi har varit nära. Han har ju coach, alltså vi har snackat ganska mycket. Jag älskar. Han någon gång presenterat sig som Bosse WA Genius. Det är fantastiskt.
Kung.
Ja, faktiskt.
Shout out Bosse. Anonym Bromma mamma. Det där kontot har jag inte noterat tidigare. Så den mamma från Bromma.
Nästan som OnlyFans.
Nej, men det är inte OnlyFans-konto. Det var inte det. En mamma från Bromma som är anonym. Miami Heat kommer på något sätt, även fast deras säsong inte varit det bästa, att ta sig genom play-in och ta sig fram till andra runden i slutspelet. Ingen skulle bli chockad.
Nej, ingen skulle bli chockad.
Nej. Faktiskt inte.
Om de går till konferensfinal däremot, då tror jag faktiskt att till och med jag blir lite överraskad. Då måste Butler bli Jordans onda tvilling igen.
Bryr mig ibland, säger LeBron, hade klarat förmodligen en toppspelare. Han hade klarat sig i alla sporter på grund av hans fysik. Vi har Lois Noaksson här som hade pappa som var legendarisk pingispelare. Loisan, ser du LeBron klara sig som pingisledare?
Pingis ser lite tveksamt. Men ja, varför inte? Alltså han är ju ändå, alltså han har ju bollsinnet. Det tror jag gör väldigt mycket faktiskt.
Bra räckvidd.
Lite lång kanske. Ja, exakt.
Jag tror inte han klarar sig
han
på
hade ju behövt kämpa. Han hade behövt kämpa. Han är nog lite lång.
Tänk vad han skulle han böja sig.
Precis, folk har sagt till honom man skulle vara grym på schack. Vi måste snabba oss lite för att vi måste ju komma till Alvin Svenssons trash på mig. Armel Demir, Milwaukee Bucks ryker i första runden av playoff-slutspelet allesammans. Ta en chillpill. Det kommer inte hända.
Alltså, jag kan ju se det lite beroende på vem de får möta, men alltså, jag är lite förbryllad över att de har varit så dåliga på slutet faktiskt. Så dåliga är de inte.
Noah Järbeck, två hot takes. Men Banyama kommer vinna minst 5 defensive player of the years i sin karriär. Låter rimligt. Han gör minst 2 quadruple doubles nästa säsong. Det är väl bara en tidsfråga innan han gör en sån. Vad säger ni?
Ja, han var ju en assist. Nej, 2 assist och en block ifrån en. Och vad han var några assist ifrån en annan gång. Så 2 tror jag han fixar.
Ja, 5 defensive player of the year tror jag också att han löser om, så givetvis förutsatt att han får vara skadefri, vilket skulle innebära att han blir den som har flest defensive player of the year genom tiderna.
Vi kommer ju komma till det här voters fatigue och Och Gilbert Arenas som säger att det där defensive player of the year var den sämsta någonsin. Och alltså, det är ju sällan någon kommer vinna så många gånger, för att det hamnar ju liksom andra narrativ till slut.
Och fast jag tänker, om Wemby får en karriär på 10-12 år, så är det svårt att tänka mig att man inte ser honom få den 5 gånger.
Jo, nej, så är det.
Det måste jag erkänna. Vad gäller, bara kort, jag vet inte om det är en hot take från mig, eller om det är en fråga, eller om det är ett rop på hjälp. Men Gilbert Arenas, visst måste det vara så att han driver med oss?
Jag vet inte om det är en bit eller om det
är... Ja, men eller hur? Man gör ju inte det. Man tänker, det måste nästan vara en bit. Men ja, who knows?
Yes, vi går till nästa hot take, och den kommer från Olof Arvidsson. Den är jättebra. Fin skottrörelse är ett väldigt överskattat sätt att avgöra ifall någon kommer att bli en bra skytt. Synd att vi pratar om det här så sent, för det är egentligen ett helt ämne för ett avsnitt, för jag tycker att han har både rätt och fel. Men vad tycker ni? Börja ni först. Lojsa, vad tycker du förresten?
Jo, men jag... Alltså, fina skottrörelser som jag har sett har bra skyttar haft.
Exakt, faktiskt.
Men... Sen behöver det inte alltid vara så att man har en fin skottrörelse, eller att man inte har det och är en bra skytt ändå. Men jag tycker nog att många har det som är bra skyttar.
Jag ger två exempel snabbt. Nummer ett, Bradley Beal. Jag brukar alltid ta upp det. Han sköt typ 33% från tre på college. Ingen brydde sig, för att den där bössan ser ju så jävla vacker, avslappnad, mjuk, perfekt ut att skottet skulle börja sitta. Sen har vi en spelare som De'Aaron Fox, som aldrig någonsin varit en bra skytt, men folk såg en skottrörelse och sa, ja, men det där ser ju rimligt ut, han kommer börja sätta dem till slut. Vad börjar hända? Han börjar sätta dem till slut. Jag tror faktiskt att skottrörelse, om du har fin och mjuk Bobby Clintman-ish skottrörelse, då är det bara, då, det handlar bara om att träna tillräckligt för att bollen ska gå i. Men sen har vi sett Halliburton skjuta med, alltså återigen, jag ser det, jag kan inte fatta att han skjuter med så bra procent. Jag vet inte, jag är lite splittrad där. Johansson, du som har varit coach, ser du något samband?
Alltså, jag tror att man kan träna in vilken rörelse som helst och få den tillräckligt effektiv för att få den riktigt bra. Det handlar om reps. Alltså, det finns många skyttar som har varit riktigt bra, som jag skulle säga så här, det där är inte riktigt fint. Alltså, jag tycker det finns många, alltså, skyttar, så kallade skyttar, som har en tveksam rörelse, som ändå, ja, men de har nött den, och då har man nött den tillräckligt mycket så den sitter där i minnet. Det är som en sån här löjlig grej som säger, men okej, okay, Dame Lillards skott ser ju på längre håll jävligt fint ut, men han har ju inte fingertopparna på bollen. Alltså, han släpar ju till bollen samtidigt som han skjuter på den, och det är ju en sån här grej som han bara övat miljontals gånger på, och då kan han göra den. Ingen annan i världen skulle vilja skjuta så. Så att,
visst... Nej, det gör han.
Va?
Så sjukt. Jag släpper också mina fingertoppar.
Ja, så att, det finns ju såna där saker, men visst, alltså, det finns ju en högre chans att om du har en bra, liksom så här, ja, men om vi tittar på Jeremy Sohan då, vem skulle kunna gissa att han skjuter 75% på straffkast när du ser honom slunga iväg det med en hand? Liksom, du handlar om att du får in en repetitiv, liksom, rörelse som du kan göra om och om igen. Så att, jag vet inte. Jag håller med Olof att det är överskattat. Det kan vara, men det är överskattat.
Alltså, jag måste säga, jag tror ju ändå så att säga att i någon mening är det ju liksom lättare att skjuta bra om du har en vettig teknik. Alltså, hur rör sig armen genom bollen? Alltså, hur rör sig armen? Handen, hur är den placerad? Liksom alla de här små, små tekniska detaljerna. Så tror jag att om du kan få in en bra teknik, det fråntar ju inte att du fortfarande måste ha massor med reps. Men alltså, jag tror ändå att, så att säga, en viss teknik är lättare att repetera om den sitter där än till exempel Tyrese Halliburton. Som yes. Är väldigt oortodox.
Oh ja, den ser bara konstig ut. Omar Khayyam hävdade att vi 2026 skulle kunna ha 3 NBA/WNBA-spelare. Och då retweetade han den tweeten och sa att med tanke på att vi hade 9 svenska spelare ens i slutspelet, att det kanske inte är omöjligt. Det känns inte som en mållandning längre i alla fall. Jag säger det känns fortfarande som mållandning, för att Ja, i och för sig, vi får se hur det blir med Elliot Cadeau eller kanske Matilda Eken har en Monsters senior season. Inte omöjligt, vi måste snabba oss här. A goat in a shirt. De nästa fem MVP-vinnarna kommer alla vara internationella spelare, vilket kommer göra det till 10 non-American MVPs på rad. Och här kommer mitt hot take. På grund av detta kommer NBA tvingas skapa en Best American of the Year Award.
Den var fan bra.
Den är riktigt bra.
Best American of the Year. Jag kan se det hända faktiskt.
Ja, det är sjukt att man ändå kan så här, ja, varför inte?
Tyvärr. Inte omöjligt.
Jag kan se att någonting sånt där faktiskt kan hända. Alltså sjukt nog så liksom bara för att någonstans försöka behålla intresse bland amerikaner typ.
American of the Year måste vara avsnittsnamnet. American of the Year. Peña säger att BC Luleå vinner semifinalen mot Norrköping. Det gör de inte, men ja, vi vet att du gillar Luleå och shoutout till Peña. Och så kommer vi till Alvin Svensson. Han sa så här: jag tror att Nick hade under 2021-säsongen mer fel än någon annan i podden under en säsong. Liten sammanfattning under. Nick Stakes under 2021. James Wise med bättre basketspelare än LaMelo Ball. Uppenbarligen en jävla choke. Jag tar på mig den. Han frågade Addis om han trollade när han kallade Bucks till final. Uppenbarligen ännu en choke. Jag tar på mig den. Kevin Durant bättre karriär än Curry. Jag är ledsen, men jag har flyttat fram Curry framför Kevin Durant. Men det där är inte en vansinnigt dålig hot take. Jag har haft mycket sämre. Alltså, du kan fortfarande göra ett case att Kevin Durant har haft bättre karriär. Jag tycker inte det längre. Jag tycker dock att det är väldigt tight. Det är ingen galen hot take.
Får jag bara lägga mig där 2 sekunder, Nick? Yes. Alltså, yes. Problemet för Kevin Durant, om man ser det så, det är att medan han sedan lämnade Golden State så har ju allting egentligen på ett eller annat sätt inte nödvändigtvis liksom någonting han har gjort på basketplanen, utan snarare vissa valen har gjort, har ju hans karriär kommit av sig medan Steph har tagit en titel till och liksom på något sätt nästan återuppfunnit sig själv. Så jag tycker inte heller egentligen att det är en vansinnig take. Den går ju liksom, framförallt då så gick den ju att argumentera för.
Sen sa han så här: Lakers till final. Alvin, min broder, du vet att du uppskattar det. Lyssna noggrant, du vill höra det här. När jag kallade det här så var Lakers etta i tabellen. Sen skadades antingen LeBron eller AD eller båda, jag minns inte. Sen kom båda tillbaka. De ledde med 2-1 mot Suns som tog sig till final i first round. Och sen skadades Anthony Davis i match 4 när de ledde med 2-1 hade match på hemmaplan. Alltså, det var inte en dålig take. Det är samma som att säga, om jag skulle gå ut en dag och säga så här: ja, Malachi Flynn kommer aldrig göra 50 poäng i karriären. Alla skulle nog hålla med mig. Sen gör man Lucky Flynn 50 poäng. Då kan man inte komma fram och säga till dig: haha, jävlar vilket dåligt take det där var. Nej, alltså saker och skit händer. Jag tycker inte det var så dålig take. Jag tycker att du hade rimliga grunder. Du kan inte ha James Wiseman kommer bli bättre än LaMelo. Och det här i samma mening. James Wiseman kommer bli bättre än LaMelo är urusel, historiskt dålig take. Lakers till final där och då var inte en dålig take, tycker inte jag. Eller vad vet jag.
Warriors, samtidigt åkte ju Lakers i första rundan, så ja, nåväl.
Bara på grund av att AD skadade sig. De hade dammat av Suns annars. Warriors hade inte vunnit utan Durant. Alltså, de här 2 åren, kanske inte. Jag står fast vid att de behövde Durant för att vinna dem. Draymond Green, överskattad försvarare. Ingenting att ändras där, baby. Jag står fast, så jag uppskattar
att Alvin... Du står fast, men du har fel.
Okej. Alvin uppskattar så fan att du har så jävla bra koll på podden faktiskt. Det är otroligt imponerande. Jag minns inte saker jag sa för en månad sedan. Han har stenkoll på vad vi sa för... Så det är äkta lyssnare. Shoutout till Alvin Svensson, riktig kung. Det är faktiskt roligt att läsa.
Ja, som sagt... Det här är 207 avsnittet. Vi har haft fel förut. Vi kommer att ha fel igen. No doubt. Inte bara Nick. Därmed är vi faktiskt i mål. Eller är det någon som har någonting att tillägga?
Nej.
I'm good.
Nej.
Känns vi hann en hel del.
Ja, nästa vecka, avsnitt 208, då blir det playoffs preview och förmodligen en del SBL-slutspel. Playoffs preview för NBA, alltså, det blir ruskigt kul. Ha det bra, vi hörs. Hej då.
Hej då.
Hej då.